Vi tonar in. Interiör en dusch. Vi ser en tom dusch. Vita kakelplattor med vagt vågmönster. Kameran gör en långsam åkning från blandaren längs med duschslangen ut i rummet och ut genom dörren. Nerför en trappa, ut på gården, in genom ett fönster och åter in i badrummet och slutligen fram till duschmunstycket. Slangen är jättelång. Vi ser nu ryggen på en person som kliver in i duschen och slår på vattnet. Det är jättekallt och personen vrider för att ändra temperaturen. Efter en lång stund blir det istället supervarmt. Personen svär och ändrar igen. Plötsligt ser vi en skugga passera utanför duschdraperiet. Hitchcock-musik. Långsamt, långsamt närmar sig skuggan. Duschdraperiet slits undan och personen i duschen skriker. Utanför står Ola, Tobbe och Daniel.
Har du problem med att ställa in temperaturen eller? Nej, det har ju med återkoppling att göra. Jag skulle råda dig att lyssna på avsnitt 37 istället för att ta en dusch. Det är ju det du gör. Hej och välkommen till Väg 74, en podcast om mjukvaruutveckling. Idag sitter jag i Skåne tillsammans med Tobbe. Hej Tobbe.
Hej Ola.
Och Daniel. Hej Daniel.
Hej.
Idag ska vi prata om duschar.
Ja, nu är det ju ett tag sedan.
Som du duschar?
Som jag duschar. Ja. Jag brukar göra det till jul. I normala fall.
Vi spelar inte in det här på håll. Så att,
Ja, men om folk minns så hade vi en serie om XP:s värderingar.
Ja.
Ja. Och det är ett tag sedan nu, vi gjorde avsnitt 3. Och hela tiden så har vi haft ett avsnitt kvar. Och det är det som kommer nu då.
Mm. Det är alltså feedback vi ska behandla.
Eller återkoppling som det heter på svenska.
Ja, jag kommer ha svårt för att säga det, men jag ska försöka.
Du använder det svengelska feedback.
Ja. Och sen så skulle jag vilja ha lägga en liten brasklapp att det finns ju en femte värdering.
Ja. Det är det avsnittet som du ska göra sen.
Ja. Respekt! Den är svår, tror jag. Vi kommer att zooma in. Mm-hmm. Prata huvudämne. Och sen så kort kommando.
Precis som vanligt.
Mm. Så det är ett helt, helt vanligt avsnitt.
Och för att följa upp på förra veckan så ska vi ha trivia igen.
Ja. Vet du, eller vet ni förresten, vilket det första programmeringsspråket som hade semikolon som på en slutet så att säga av ett statement?
Nej.
Det var Algol. Och Algol kom i sin första version 1958 skulle jag säga. Algol 58 kom då.
Okay.
Och det är de...
Några år efter Fortran.
Ja,
och det är Fortran har inte semikolon alltså.
Nej, det har det inte. Nu skulle jag ju kollat upp vad Fortran hade. Men
Tror att Peter sa att det har typ radbrytare eller något sånt där.
Ja, det är möjligt. Och Lisp har parenteser. Och då kan du ha flera uttryck på en rad. Och det kan du ju ha också om du har ett semikolon. Men
Lisp kan du ju radbryta lite hur du vill. Liksom.
Ja. Men Algol som sagt, som är, vad ska man kalla det, någon form av anfader, anmoder till C-liknande språk.
Ja. Och därmed Java också.
Mm.
Spännande.
Mm. Ja, ska vi zooma in lite?
Mm.
Vi ville prata lite grann om någonting som du, Daniel, har snackat om, så att säga. Du kallar det för...
Ja... Vad var den hette nu? 10 minuter...
Och skäggsekunder eller något sånt där?
10 minuter, ljusår, 10 minuter och skäggsekunder.
Ja, just det. Så. Det var ett blixttal på Agila Sverige något år.
Ja,
massor med år sedan vid det här laget.
Väldigt länge sedan.
Olika storheter.
Ja, precis. Och då har man ju då ljusår som är, som alla vet då, hur långt ljuset färdas på på ett år. Och det är ju jättelångt som det åker. Och sen har vi då skäggsekunder. Det är hur mycket skägg växer på en sekund. Och det är ju väldigt, väldigt kort.
Det är inte speciellt mycket. Förutom i mitt fall. Då.
Förutom i Olas fall. Ja, du var renrakad i morse.
Ja, det var jag.
Precis. Och sen har vi då 10 minuter. Och det är helt enkelt... ja, om man räknar ihop all tid som ett team lägger på någonting... Så blir det en 10 minut. Så att om alla i teamet gör en viss sak, till exempel sitter och väntar på ett bygge en dag, ja, så kan man då räkna ihop den här tiden. För varje gång så blir det liksom, ja, en viss mängd teamtid, eller vad man ska säga,
ackumuleras.
Ja, och sen det där ackumuleras ju då över året. Eller ja. Och om man då lägger ihop den här tiden, som kanske är så här slösaktig tid, då kan man också summera ihop hur mycket tid man kan lägga på att åtgärda det. Just det vill säga få ner den här väntan på att man gör någonting.
Utan att gå minus liksom.
Utan att gå minus, det vill säga man får någon form av return on investment liksom. Då kan man räkna, man räknar det här på ett år.
Mm. Har du några exempel där, Ola?
Jag har faktiskt tåtat ihop ett exempel. Så om du skulle, låt oss säga att du är i en grupp med 5 personer. Och sen så har du ett bygge som tar x antal minuter. Men du kapar den tiden med en halv minut. Och låt oss säga att vi kör.
Det kan man ju göra i regel, för det är inte så krångligt att kapa en halv minut.
Och då kan du, låt oss säga att det här teamet kör det här bygget 10 gånger om dagen. De är 5 i teamet. Vi jobbar ungefär, vad ska vi säga, 100. Vi säger att det är 200 dagar på ett år. Då kan vi lägga 83 timmar på att få ner bygget i en halv minut i tid. Så har du tjänat igen det på ett år.
Precis.
Lägger du en arbetsvecka så har du igen det på ett halvår.
Ja, exakt. Och det är ju då, en person kan ju då sitta med det här i 83 timmar. Mm. Så då blir det ju, då är man tillbaka till mantimmar istället för då timminuter så att säga. Men det är i alla fall 2 veckor som en person kan sitta och optimera bygget en halv minut.
Ja, och låt oss säga att vi bara jobbar 150 dagar på ett år. Då kan vi ändå sitta 62,5 timmar.
Ja.
Så att sitta en hel dag, som jag tycker ibland känns lite slösaktigt att få ner byggtiden med en halv minut. Det är ju ganska bra ändå, eller hur?
Ja, det har man ju.
Bra ROI, som vi säger.
Ja.
Det är ett intressant räkneexempel faktiskt.
Det är inte speciellt svårt att göra det här räkneexemplet heller.
Nej.
Så det borde man kunna rycka nästan ur bakfickan när någon kommer och kritiserar för att du sitter och inte gör något nytta.
Precis. Och varje gång som jag räknar ut det här exemplet, då måste jag kontrollräkna det minst 2 gånger.
Mm.
För att det blir så löjligt stora siffror. Så jag tror alltid att jag räknar fel när jag räknar hur mycket tid man kan lägga på ganska små förbättringar.
Ja.
Vilket är fascinerande.
Ja, det tycker jag. Jag tycker det knyter lite grann an till det vi ska snacka om idag, feedback.
Mm.
På sätt och vis. Jag tycker vi kastar oss över det.
Jajamän. Vi börjar med att presentera vem Danne är här.
Ja, varför han är lämpad att köra det här.
Ja.
Ja.
Han är ju en sån där ingenjör.
Precis. Jag har ju då gått på en teknisk högskola och faktiskt någon form av examen då i reglerteknik. Sen direkt när jag hade slutat plugga, då började jag jobba på Icon Media Lab i internetsvängen. Och sen har jag inte liksom... professionellt arbeta med reglerteknik sen dess, men ja.
Det är lite av en hobby för dig.
det är lite av en hobby. Ja, man kanske kan kalla det någon form av så här liten besserwisser hobby eller något sånt där. Men ja, i alla fall då. Så där jobbade jag ett par år då på Icon och sen jobbade jag ett par år på ett annat bolag då och tyckte väl aldrig riktigt att de här processerna man använde för att utveckla mjukvara var speciellt bra, men jag förstod ju aldrig riktigt varför. Sen var det första boken jag läste om Scrum då, så förklarade han att ja, mjukvaruutveckling, det är ju en empirisk process. Man måste ju stoppa in återkoppling i den för att kunna reglera den. För empiriska processer, de har ju ingen direkt koppling. Du kan inte upprepa en sån och få, liksom, om du gör samma sak en gång till så är det inte säkert att du får samma sak ur en sån process. Och precis så är det ju med mjukvaruutveckling, för att ja, till att börja med så förstår ju alla att man kan aldrig ha exakt samma förutsättningar två gånger. Men ja, även om man skulle ha det så skulle det inte bli samma sak ut. Just för att det finns så mycket rörliga delar i det. Så att det blir helt enkelt inte samma grej.
Det är därför man inte kan köra Scrum enligt boken.
Ja, man kan ju inte köra någonting enligt boken, tror jag. Utan man får nästan alltid skaffa sig lite återkoppling och tänka lite själv när man gör saker. Men i alla fall då, så när jag läste det där liksom, då förstod jag helt plötsligt. Det var som jag tog det röda pillret liksom, mitt första röda piller här i livet. Och begrep vad som hade varit knasigt med allting man gjort tidigare. Och efter det då, så började vi liksom korståget, eller vad man ska kalla det, för att kunna arbeta och få in så mycket feedback som möjligt i arbetet.
Så var det en ren så här, vad ska man kalla det, matematisk eller en steril miljö? Hur funkar återkoppling?
Ja, vi kan ju ta ett väldigt enkelt exempel då här som hintades lite grann i den fina inledningen. Och det är ju duschmetaforen, den tycker jag är ganska bra. För nästan alla människor här, kanske med...
Utom jag.
Har duschat.
Har duschat nyligen. Så den här processen när man då ställer in hur varmt vatten man vill ha. Det är ju en empirisk process i de flesta fallen. I alla fall om man har den här blandare med typ två kranar på, så är det oftast det. Även en sån som man har med en liten spak på, en lite mer modern blandare då. Så när man ska ställa in då duschtemperaturen, då börjar man ju ofta vrida lite på den där. Så känner man lite, och så vrider man lite, och så känner man lite grann till på det.
Ja.
Och då har man helt enkelt, det som händer då är att man stänger den här återkopplingsloopen, eller feedbackloopen. Så att systemet är ju själva duschen. Och så här, kontrollen, eller vad man ska kalla styrsystemet då, det är du själv. Ja. När du står där. Och sensorn, det är den här handen som du har i vattnet då.
Mm.
Så att du styr duschsystemet, och så känner du av hela tiden hur varmt det är. Så återkopplar du det, och så har du en idé i huvudet om hur varmt vill du att det här vattnet ska vara. Och det är din så att säga, önskesignal. Och sen gör du en automatiskt i huvudet, så gör du en differens mellan din önskesignal och din hand,
den faktiska signalen.
Den faktiska temperaturen som du känner med handen i duschen då. Och så skillnaden där styr hur du sedan vrider på reglagen för att få vattnet till mer, ja, till en temperatur som ligger nära din önskade temperatur då.
Just det.
Och det här är ju ett reglersystem med en människa i loopen, kan man säga. Men det är lika mycket ett reglersystem då.
Mm.
Och på det här då så kan man göra en massa roliga observationer då. Så det här är ju, som jag sa, det är liksom det enklaste reglersystemet. Sen ska man ju alltid komma ihåg att när man blandar in många människor och det blir många rörliga delar, då blir det ju såklart mer komplext. Men man kan använda det här för att förstå väldigt mycket grundläggande egenskaper i ett sånt här reglersystem.
Just det.
Så ska vi gå in på lite sådana egenskaper kanske?
Ja, tänker du på brus, eller tänker du på...
Jag tänkte vi kan ju börja med fördröjningar här, som också antyddes i den inledande historien då. Att,
så i duschen då, vad orsakar fördröjning?
Ja, det är ju typiskt om man har en lång slang då. Om den går ut genom fönstret och in tillbaka igen, så blir den ganska lång.
Mm, mm.
Och det är en fördröjning i det här reglersystemet. Det finns en del intressanta saker med fördröjningar. Om du tänker att du står och vrider på det där, har en jättelång slang, och så står du och vrider på den här kranen, och så är det först är det för kallt, och så vrider du på varmvattnet.
Men så är det ju alltid, känns det som.
Ja, jo precis. Man har ju alltid den lilla känslan liksom att det tar ett litet tag.
Ja.
Men då kanske du vrider på mycket varmvatten, och sen blir det för varmt. Och då kanske du vrider på kallvatten och vrider av varmvatten. Ja, då blir det för kallt. Och sen så efter ett tag så normalt så svänger den där temperaturen in lite grann.
Mm.
Men ju längre den här slangen är, desto svårare är det att veta vad det du skruvade faktiskt gav upphov till för resultat.
Just det.
Om du har en jättelång slang och försöker vrida jätteofta, jättemycket, då kommer du aldrig få det här vattnet att svänga in.
Men det är ungefär som jag kommer att tänka på när jag...
Vattentemperaturen ska jag säga, och svänga in.
Ja, och jag kommer att tänka på när jag ska vattna gräsmattan på tomten. Då har jag en trädgårdsslang som är väldigt lång.
Mm.
Och så går jag och ställer den på baksidan av huset, och så ska jag liksom se så här. Och jag vill ju inte att det ska liksom vattna väggen och fönstret.
En vattenspridare.
En vattenspridare, ja, precis. Ja. Och ska jag vattna gräsmattan. Och så står man där och vrider, så går man runt huset och tittar. Det var ju för mycket. Och så går man tillbaka igen och sen så skruvar man ner och så var det för lite. Mm. Och även om du har liksom, ropa på din fru eller son eller dotter. Så bara, kan du stå och titta där borta? Är det bra eller? Ja, det är bra. Nej, nu är det dåligt. Nej, nu är det bra. Mm. Och då har du ju för såklart... Ja, är det fördröjning då, eller?
Ja, jag skulle säga att den fördröjningen baseras ju på trycket. Och trycket, tryckförändringar fortplantar sig ganska fort i en slang, skulle man kunna säga. Men en temperaturförändring, den går ju med vattnet, så att säga.
Så det är trögare med en temperaturförändring?
Ja, precis. Det är mycket trögare då. Och det där gör att det här... Men om vi går tillbaka till duschexemplet, så har vi då... Då har vi då den här temperatursvängningarna och när du står och vrider där. Och då är det så att du kan ju lyckas med en jättelång slang. Kan ni klura ut hur du lyckas få bra temperatur med en lång slang?
Reglerar sällan. Precis. Så att man garanterat får feedbacken innan man ändrar igen.
Liksom. Exakt. Och det är det som blir den begränsande faktorn i ett reglersystem också. Att om du har långa fördröjningar, då kan du inte styra eller ändra dig lika ofta som om du har kort fördröjning eller ett snabbt system.
Just det.
Och det här är, man kan liksom matematiskt räkna ut när ett system blir instabilt. Och det är typiskt när den här cykeltiden, det vill säga tiden det tar för en förändring att slå igenom och du har mätt den här förändringen och kommit tillbaka till början igen.
Den där återkopplingen där.
Ja, liksom hela loopen. När du har gått igenom hela loopen, den tiden, den måste vara dubbelt så snabb som det du vill försöka reglera, så att säga.
Mm, okay.
Och det, då har du matematiska tillfället för instabilitet. I verkligheten så behöver du ha ett system som är 5 gånger snabbare eller 10 gånger snabbare.
Pratar vi i verkligheten om ett dusch eller med så här i våran domän, så att säga?
Jag pratar om mer tekniskt reglersystem.
Okay,
Så att då är rekommendationen att det ska vara 5 eller 10 gånger snabbare.
Så det blir en faslig massa overhead liksom?
Om du ligger precis på gränsen till vad du klarar av, så fort det blir den minsta lilla störning, till exempel om vattnet inte har samma tryck ändå, och så står du där och börjar vrida. När du börjar vrida på i precis liksom exakt den hastigheten som du klarar av, då kommer du helt plötsligt ha ett instabilt system och du kan stå där och vrida jättelänge, för att det tar lite längre tid den här dagen för det här varmvattnet eller kallvattnet att ta sig hela vägen genom slangen. Så att det är, ja.
Om man omsätter det här till våran vardag, så att säga, programmering. Jag kommer att tänka på när du säger ett instabilt system och längd på den här feedbackloopen. Då tänker jag ju på sprintlängd som vissa ägnar sig åt. Alltså har en fix längd.
Ja.
Låt oss säga att du har en sprintlängd på 2 veckor.
Ja, jag tror att det kommer an på nästan allting man håller på med i mjukvaruutveckling. Det behöver inte bara vara sprintlängden. Det är liksom,
byggtid.
Ja, det kan vara...
Liksom, enhetstester.
Ja, precis. Allting som man vill försöka lära sig någonting av systemets tillstånd av, där får ju fördröjningar den här typen av effekt. Och att då till exempel begränsa sig till en 2 veckors sprint, när du ibland kanske kan få den här feedbacken mycket snabbare, om man tänker sig ett mer flow-orienterat sätt att arbeta, eller ja, kanban eller vad folk väljer att kalla det, liksom, där man gör en feature klar och sen releasar man den och ser vad nästa feature, så releasar man den. Mm. Då kan man ju få en snabbare återkoppling på den typen av features, som man har lite mer pull-orienterat arbetssätt då. För då kortar du ner de feedbackcyklerna som gäller den typen av aktiviteter som är liksom releaser och sådana där saker, om man jämför med Scrum.
Det för oss in på ett resonemang som jag vet att vi har pratat om, att din yttersta feedbackcykel, om vi låter oss säga att vi har flera loopar i ett system, du har någonting, du får viss återkopplingstid på när du programmerar. Så har du syntaxfel.
Just det.
Och utanför det så har du någon form av kompilator, så att säga. Sen så har du dina enhetstester som du kör när du kompilerar. Och utanför det kanske du har en smoketest eller acceptanstester.
Ja.
Och utanför det så har du en återkoppling på en feature, om den är bra eller klar eller dålig eller hur den är.
Ja.
Och sen så har du någon form feedback från kunder kanske.
Ja, just det. Ja.
Så den här yttersta loopen är ju väldigt direkt beroende av de inre.
Ja,
om du vill ha korrekt feedback.
Ja, precis. Man kan ju förbättra sannolikheten att man lyckas med de yttre genom att bygga upp de inre, skulle man kunna säga också. Mm. Och det är ju inte så stor, det är inte så stor idé att releasa en gång i timmen om det tar 2 timmar att bygga systemet och köra alla tester.
Nej.
Så att man behöver ju liksom...
Då kan man få ett väldigt instabilt system.
Ja, precis. Så man behöver ju ofta, man vill ju ofta liksom korta ner de inre looparna innan man försöker korta ner de yttre looparna.
Mm.
För att man ska ha en process för att arbeta som man kan hantera.
Mm. Mm. Och det är väl därför som utvecklingsgrupper sätter upp så kallade deployment pipelines. För att då sluter du ju din inre loop. Du får ju feedback på, okej, funkar kompilerare? Ja, det gör det. Går testerna? Ja, det gör de. Okej, går acceptanstesterna? Ja, det gör de också, så att säga. Nu skulle vi kunna releasa det här.
Ja, just det. Ja, det är ett exempel där man har kortare loopar. Och sen så fort någonting smäller då går det ju tillbaka till...
Ja.
Då kommer den informationen.
Ja, då vill du ju till att du får återkoppling på att det har smält.
Ja, ja. Jo.
Annars så spelar det ingen roll.
Nej, precis.
Annars är det som att ta ut handen i duschen.
Ja, exakt. Det leder lite in på det här med observerbarhet och styrbarhet. Det är ju några andra egenskaper i reglerarsystem. Då.
Vad är observerbarhet då?
Observerbarhet, det är liksom de tillstånden i systemet som du kan få ut någon form av mätvärde ifrån. I temperaturfallet då, i duschen så kan du känna av det med handen. Du kan ju också känna till exempel flödet på vattnet. Du vill ju inte att det bara ska, även om det är perfekt temperatur, om kranen och duschen bara står och droppar, så är det liksom inte så roligt. Och,
men det är perfekt temperatur.
Det är perfekt temperatur, ja. Men då är det ju verkligen inte... Ja, det är någonting som du kan observera i det här systemet. Men du kanske inte kan observera om du står och bara tittar eller känner på vattnet. Det är typ så här, ja, vilket pH-värde har det här vattnet? Eller vad är radioaktiviteten i det? Alltså, det finns massor med saker, mineralinnehållet i vattnet. Det kan du inte mäta på det sättet. Då måste du ha något annat sätt att mäta det då.
Ja.
Och så här, och ponera då att du säger att du kan mäta pH-värdet i det här. Då kommer vi in på nästa del och det är styrbarheten i systemet. Mm. Kan du styra pH-värdet genom...
Jag kan inte göra det hemma.
Nej, jag kan inte heller göra det.
Specialblandare.
Ja, precis. Det ska vara väldigt specialblandare då för det. Då.
Kan hälla i mer salt i avhärdan nere i källaren.
Ja, just det. Det är ett sätt om man har sånt då. Så att det finns ju... Då är den andra delen av det. Kan jag kontrollera? Kan jag styra det här utdatat då?
Mm.
Det där handlar ju på något sätt om att stänga hela loopen. Och när man säger stänga, då låter det så negativt, men det handlar helt enkelt om att sluta den och att koppla ihop då de här sakerna som man är intresserad av och som man vill kunna göra bra.
Det är intressant, för att ibland ser jag grupper och team, så att säga, de mäter saker som inte används.
Som vad då menar du, exempel?
Jag tänker så här, antal kodrader.
Så här, den här veckan har vi lagt till 10 000 kodrader.
Ja, eller vi har tagit bort 3 000 i liksom deltat. Okej, okay. Jag kan köpa att man kanske vill göra det, men det finns mycket sådana där saker som bara görs för att det går.
Ja, precis. Och visst, det kan ju vara någonting som går att mäta och det är någonting som går att styra, men då kommer vi an till liksom, vad är det för värde det här mätvärdet egentligen har. Liksom.
Är det viktigt att mäta och styra det?
Ja, exakt.
Hur blir vi snabbare på att lägga till kodrader? Vi klipper och klistrar mycket mer.
Ja, precis. Det är ett jättebra sätt.
Jag kommer att tänka på, låt oss säga att du har ett element som sitter vid ett fönster.
Mm.
Och så har du en termostat på det.
Ja.
Termostaten är blixtsnabb, den känner av 60 gånger i sekunden hur varmt det är ute. Och elementet kan liksom höjas och sänka sin temperatur. Och den märker att temperaturen håller på att sjunka här jättemycket. Och den bara brassar på för att termostaten är inställd på 21 grader. Men vad den inte ser, det här termostaten, är att fönstret är öppet.
Ja, just det.
Jag menar, ibland så behöver du lyfta blicken och försöka se hela systemet.
Ja, precis. Och vad är det som är viktigt just liksom, i det här fallet?
Ja. Är det att upprätthålla temperaturen, eller finns det ett effektivare sätt att...
att höja temperaturen inne.
Ja.
Så du menar att elementet måste kunna stänga fönstret själv?
Ja, precis. Det är så jag tänker. Jag tänker att du behöver... Du har ju en återkopplingsloop så att säga. Men utanför den så finns det ju någonting där du tittar på vad du håller på med på det stora hela och kanske förbättrar din process.
Ja, precis.
Det är lite meta kanske, men...
Ja, men det, ja, det blir ju... Så att man kan ju lyfta det här väldigt långt då, men till syvende och sist är det väl någon som ska tjäna pengar på det vi håller på med.
Ja, det brukar vi vara. Tillföra värde på något sätt om man ska vara lite generell.
Ja. Ja, om man ska vara väldigt generell. Och det ultimata liksom mätetalet är ju kanske tjänar vi pengar på det här.
Mm.
Och det kan man ju mäta. Fast det kanske är svårt att veta, okej, varför tjänar vi egentligen pengar på det här?
Mm.
Vad är det som folk uppskattar? Ja, då kanske man måste börja med något annat mätvärde någonstans.
Ja, just det.
För att förstå det.
Så att, det som var ett bra mätvärde igår kanske inte är ett bra mätvärde om 3 dagar, ja, eller 2 månader.
Precis. Och då börjar man komma in på kanske ett område där, ja, det här är en metafor. Den här duschmetaforen och även då liksom reglermetaforen. Och mm, det kan ju bli någonstans så blir det svårt att, ja, men hur beskriver man matematiskt det här? Ja, det kanske är ganska svårt. Men man kan i alla fall ha den här duschmetaforen, duschen i bakhuvudet liksom, och tänka på det liksom, och hur man då ska kanske mäta rätt saker, försöka påverka rätt saker och försöka korta ner sina fördröjningar. Och det är en sak jag vill säga om fördröjningar också, det spelar ingen roll var i den här loopen som fördröjningarna ligger, för den påverkar hela systemet på samma sätt.
Mm.
Oavsett, så det spelar ingen roll om det är så att du får in en beställning och säger det här är nya önskevärdet, och så ligger den på hög i 4 veckor innan de börjar implementera på den.
Mm.
Och sen så gör de den, och sen så ska den tillbaka till den här personen som då ville ha den från början, och så ska han fundera lite på det. Det spelar ingen roll om fördröjningen ligger där, eller om det tar lång tid att utveckla.
Mm.
Eller om det tar lång tid innan man får återkopplingen, det vill säga man mäter då på,
just det,
på systemet. Utan effekten av fördröjningen blir densamma oavsett var den ligger i systemet.
Ja, där pratar vi lite grann i vår värdeströmsanalysavsnitt. Där liksom, okej, när tillför vi värde och när ligger någonting i bara träda? Där kan vi kan ju bli supereffektiva programmerare. Men om det ligger en inkorg hos produktägaren, då har vi en jättestor fördröjning där. Så procentuellt så kanske vi programmerar 7% och sen så ligger det en inkorg i 83%.
Just det. Ja, det är ett sätt att se såna där, den typen av...
Så korta din duschslang, då ska du kolla liksom. Titta på hela slangen.
Ja,
kolla inte bara liksom det som är närmast dig.
Nej, exakt. Och duschslangen i det här fallet är bara en del av det hela systemet. För du är själv en del av systemet.
Mm.
Så man kan ju ta exemplet att duschkranen är liksom 100 meter ifrån själva duschen liksom. Ja, då har man ju dels en fördröjning i slangen.
Mm.
Men sen så har man dessutom en liten springare som ska springa med ett meddelande och säga så här, ja, nu ska du vrida upp det här, eller ska du vrida ner det här. Så att säga.
Men, ja, det har vi ju här exemplet.
Så måste springa de här 100 metrarna, och då har vi ju en fördröjning liksom i själva återkopplingsfasen.
Aha.
Där. Och står man med handen i duschen själv liksom och vrider på kranen, då går det ju med ungefär, nervimpulserna går med 60 km i timmen eller någonting sådär.
Fort.
Ja, det går ganska fort, en arm i 60 km i timmen. Sådär. Men då kommer den här feedbacken ganska fort, så där har man ingen fördröjning i den delen.
Så jag tycker att alla ska sitta och soloprogrammera.
Ja, om man då vill liksom göra en liten mikrooptimering i sin egen lilla värld, så kan man soloprogrammera.
Du kan ju mobbprogrammera. Jag tror att det här single piece flow är faktiskt en väldigt bra sätt att korta duschslangen på.
Ja, absolut.
För då kommer du liksom från idé, den här ljusa lampan som man ser i Kalanka liksom över någons huvud.
Precis.
Till liksom handen på den som ska använda det.
Ja.
Kortar du ju ner då.
Exakt.
Förhoppningsvis, om du inte lägger det här i någon form av...
Om man inte batchar...
Ja, batchar. Ja, precis. Batchar.
Features.
Ja. Mm. Det är inte single piece flow, tycker jag.
Absolut. Och jag skulle säga att om man mobbprogrammerar, då kortar man ju av en massa andra cykler också.
Ja.
Som är i den mindre skalan, till exempel. oj, hur gör man det här? Ja, men då kanske det är någon som vet. Och så kan man liksom lära sig i den lilla loopen liksom.
Mm, eller, just det. Eller för att googla i tre kvart.
Ja, exakt. Alla de här små sakerna gör att hela utvecklingscykeln kortas ner ganska markant,
ja.
Om man sitter och mobbprogrammerar.
Precis, om man som jag då ser de här feedbackcyklen som en jäkla massa cirklar där har den snabbast innerst och sen så den lite kort längre ytterst och så blir det som så här årsringar på ett träd. Och den yttersta årsringen är liksom det är hur lång tid det tar från idé till att den kommer tillbaka till handen på användaren och tillbaka och de säger oj vad bra det här var. Det där trädet, den yttersta årsringen kan ju inte tryckas in innanför de andra.
Nej, precis.
Utan du måste ju korta ner dem först. Och med mobbprogrammering då tar det i princip jättemånga årsringar och bara whoop, så kryper ihop dem där.
Ja.
Och då har du chansen först då att liksom trycka den yttersta.
Precis. Och dessutom så får du det här med kodgranskning till exempel i en sån här klassiker. Där får du kodgranskning, istället för att ha kodgranskning liksom varannan vecka så får du kodgranskning varje sekund.
Mm. Det är ganska
det
ofta.
Det är ganska, en ganska stor förändring i den feedback-loopen.
Ja, om du nu har kodgranskning som ett krav innan du releasar.
Och sen kan man ju säga att många kanske inte gör kodgranskning för att det tar för lång tid eller det kanske inte ger så mycket.
Mm.
Men det kan ju då vara till stor del för att det tar lång tid. Och,
inte ger så mycket.
Inte ger så mycket. Nej, men alltså att folk inte gör den typen av saker är för att det är helt enkelt för jobbigt. Man pallar inte med det. Och där, jag skulle säga att mobbprogrammering skiner.
Men det är, ja, verkligen. Och det är också en sån gammal sanning tycker jag att om det är någonting är riktigt jäkla jobbigt, då ska vi göra det oftare.
Ja.
Och första gången någon sa det till mig angående releaser, då ville jag liksom bara slå dem, så high-fiva dem i ansiktet med en stol. du är helt tokig, så liksom tänkte jag. Men så gjorde jag inte det då, utan jag tänkte efter lite. Ja.
Det är så mycket svårare att arbeta i team för en
film. Ja, ja. Nej, men, så att, men det tog mig väldigt lång tid att okej, det är jobbigt det här. Jag gör det oftare. Releasa, det är jobbigt. Vi gör det oftare.
Ja.
Det blir mycket mindre ceremoni och halabaloo då.
Ja. Kodgranska är jobbigt, gör det oftare.
Ja, gör det varje sekund.
Hela tiden.
Ja, exakt.
Mm. Och sen är det så trevligt också. Och det kan man kanske inte riktigt mäta i ett reglersystem, men det är ju det.
Att jobba tillsammans med trevliga människor?
Ja.
Ja, det är det.
Ja. Så att det finns ju värden utanför de här rent hårt liksom teknisk matematisk
ja precis mätbara fördelar.
Ja, precis. Och det ska man inte glömma bort heller då.
Det skulle kunna ta oss in på det här med den mänskliga biten i mjukvaruutveckling också som återkoppling mellan människor så att säga. Och det som ibland kallas för så här personlig feedback. Som
sånt där, typ, du luktar illa och sånt där menar du?
Exakt, såna grejer. Du borde gå och duscha. Nej,
men använd inte för lång slang.
Nej, men ibland är det ju, ibland så stör sig ju folk på beteende hos andra.
Mm.
Eller ibland så är det liksom bra, en god idé att berätta för någon att det gör väldigt ont att slå sig på tummen med en hammare jättemycket.
Mm.
Eller om du använder den här tekniken istället när du programmerar så då kommer vi kanske lyckas bättre.
Om du sätter måsvingen på nästa rad istället så slipper jag hålla på och flytta upp den hela tiden.
Varje gång.
Eller tvärtom.
Ja. Nej, men det finns ju ett... Vi har pratat om det här förut så vi kanske inte ska djupdyka jättemycket i, men det här...
tål upprepas.
Det tål upprepas lite. Esther och Diana, jag vet inte om det är de som har hittat på det här.
Nej, jag vet inte heller.
I alla fall så...
Återkopplingsramverket.
Ja.
Feedback framework.
Mm, så det tycker jag att... Det kan vi länka lite grann till i våra show notes. Men det är värt att återbesöka hur du ger personlig feedback. Att du letar efter en bra öppning. Du förbereder dig. Är det någonting väldigt viktigt du vill delge någon så kan du liksom försöka att inte skrika ut det åt alla om det är lite känsligt.
Mm.
Utan du försöker hitta en öppning. Frågar, har du en liten stund över? Och sen så kommer du med väldigt mycket med data.
Mm.
Och sen så föreslår du en förändring och så väntar du på någon form av respons då.
Mm.
Inte någon så här kallade feedback sandwich. Daniel, du är så himla trevlig att umgås med. Vänta, har du lust att gå och duscha? Och sen så säger man någonting annat bra. som man så här lindar in saker någonting, utan det är så här, vad fasken vill Ola där egentligen? Var han snäll mot mig eller? Men det kändes som att jag fick en smocka. Det var väldigt så där, saklig istället. Och, ja, Daniel, när du kom in på mötet 3 minuter över halv, då hade vi redan satt igång och så snubblade du runt i 60 vet du, sekunder, så att jag blev avbruten. Vill du vara snäll och komma på utsatt tid nästan?
Ja, och en sak som även som man kan se likheter där kanske då, det är att den här feedbacken är bra att komma med kanske direkt efter ett möte eller precis när det har hänt. Ja. Istället för att komma med på ett utvecklingssamtal 7 månader senare.
Ja, jag är lite allergisk mot sådana här utvecklingssamtal. Ja, hej Ola. Under året som gått, och så får man liksom, vad fan är... Va? Är jag värsta knölen eller?
Jag väntar fortfarande på mitt första utvecklingssamtal här på Agicall. Ja. Det har bara gått 9 år hittills. Typ.
Just det, vänta ett tag. Det är dags för den här återkopplingen att det kommer aldrig hända.
Va?
Men jag tycker det är också, då batchar ju viktig information.
Jag skulle säga på det mötet att jag har sagt upp mig.
Okej.
Det hade kommit fram på annat sätt.
Du har försökt göra gällande genom hörsägen. Nej, men jag tycker att det är en dum idé att batcha.
Ja, och det är ju dels för att om man nu ska faktiskt ändå försöka göra någon sån här lite teknisk analys på det, så blir det ju, om du väntar väldigt länge med en sån här grej, då kan man, det är nästan som brus i ett system liksom, eller någon form av brus i det här då.
Kan brus vara liksom misinformation, vad heter det, felaktig information? Eller är det...
Ja, det kan vara felaktig information eller ointressant information eller vad det nu må vara för någonting. Mm. Någonting som stör liksom den viktiga signalen. Så
eller
att säga,
jättemycket information och så ligger den begravd, den viktiga informationen.
Ja, precis. Mm. Och i liksom ett reglersystem, då har man, det finns en signalteori för det här, att ju mer brus du har, ju längre måste du liksom medelvärdesbilda över liksom informationen du får för att förstå att okej, det här är verkligen etta som kommer in och inte bara en massa brus.
Ja, liksom. Just det. Det är ju som att sitta och läsa felloggar, långa stack traces.
Ja.
Ja. Och försöka hitta den där lilla raden som är sant.
Där det verkligen står liksom, okej, index out of bound. Ah, just det var det det var.
Och i vissa fall så får vi ju leva med det här bruset för att det är bara... För att det kanske är i loggfallet, så kanske vi inte vet vilken information som kommer att vara intressant. Men i övrigt så ska man ju försöka minimera mängden brus i alla sådana här system.
Det kan ju vara dyrt att minimera brus.
Det kan det också vara.
Fast på andra sidan har du många teamsekunder på dig.
Snygg återkoppling där till synzoningen. Och hörde ni att jag använder återkoppling?
Nudge.
Nej, men vi pratade lite grann om en empirisk process, eller en, vad ska man kalla den, och det är väl vi applicerar en empirisk process på ett problem som är liksom icke förutsägbart och
ja, just det. Jag skulle säga att vårt problem, det vill säga mjukvaruutveckling, kan man väl säga är ju en empirisk process, eftersom vi är så många, ja. Det är så många rörliga delar att man vet liksom inte riktigt vad man kommer få ut av det. Så, och det är ju, men däremot om vi
behöver stelopererade programmerare.
Ja, precis. Väldigt, väldigt stelopererade skulle behövas då. Men om vi då vet att vi kanske får ungefär det vi vill ha, men inte riktigt det vi vill ha. Ja, men då kan vi genom återkoppling då korrigera lite grann det här allt eftersom då. Och på det sättet då få den här empiriska processen dit vi vill ha den. Och det är egentligen det.
Eller rätt riktning i alla fall.
Det är det feedbacken handlar om, att styra empiriska processer.
Men är det alltid så att vi vill applicera den här typen av... Är det inte billigare ibland att bara gör rätt från början?
Jo, det kan vara det också. Mm. Ja, feed forward kallar man ibland det i reglersammanhang. Mm-hmm. Det vill säga man vet att om det är det här jag vill ha in... Mm. Då vill jag antagligen ratta in systemet lite grann åt det här hållet. Och sen så, vad heter det? Sen så styr jag mitt system. Och sen så, ja. Men man behåller fortfarande den här återkopplingen. För är det så att den här kontrolleringen eller styrningen av det man gör. Säg att det är lite fel i den, eller säg att det är lite, systemet är lite annorlunda den här gången, eller det händer något annat. Då kan det här, om man inte har någon återkoppling kvar, då kan man få ganska dåliga effekter av det. Mm. Till exempel, om vi går tillbaka till duschexemplet, yeah. så temperaturen på varmvattenberedaren plötsligt blir mycket, mycket varmare.
Mm. Eller om den pajar.
En dag. Eller om den pajar, ja precis. Så om du bara ställer och vrider kallvattenkranen liksom 1,3 varv och varmvattenkranen 4,7 varv. Mm. Och sen hoppar du in i duschen, då kanske det är iskallt eller skitvarmt.
Mm, just det.
Beroende på om det har hänt någonting. Skulle samma sak hända och du känner av hur varmt eller kallt det är, så skulle inte den typen av grej hända. Så man kan ofta... Men det kanske är så att i 99 fall av 100 så funkar det alldeles utmärkt att bara vrida kranarna som du alltid gör. Och sen kan du gå in i duschen och sen kan du justera lite.
Ja.
Då går det ju snabbare så att säga att få rätt temperatur om du vet vart du ska ställa.
Ja, så du kan tjäna tid, pengar, resurser på att är du väldigt säker på vad som kommer hända och det kanske inte är så stor risk.
Ja.
Då kan du använda en mer... Vad heter det? Vad är det för typ av process då? Att
det är samma process. Det är bara att du förutsätter vissa saker i den. Och så agerar du utifrån det.
Mm.
Så man kan säga att det är någon form av applicering av a priori kunskap. Då, eller
just det.
Feed forward om man vill använda det uttrycket. Till skillnad från feedback då.
Så feedback. Som liksom tar tillbaka information.
Ja, precis. Så feed forward skjuter fram informationen i så att säga i systemet.
Ja, jag tänkte att jag skulle försöka få på en liten sammanfattning här. Det gillar jag att göra. Så att om vi har en oförutsägbar och ett icke-repeterbart utfall i våran omgivning så att säga, då behöver vi applicera den här typen av process. Eller den här processen ser ut som den gör, då behöver vi applicera den här typen av synsätt med feedback då. Vi behöver återkoppling. Och
i fallet mjukvaruutveckling så behöver man alltid det då.
Ja, för att det är en komplex process.
Ja.
Med människor inblandat. Ja. Saker och ting som ändrar sig. Nya kunder, ny teknik, ny miljö kanske. Och det som är centralt i det här är att du har en synlighet. Du granskar det du gör och du anpassar dig.
Ja.
Och sen så behöver du också se till det stora hela. Är ett fönster öppet någonstans? Är det ett element som står och hoppar på grund av att du försöker uppnå ouppnåeliga mål, så att säga 21 grader, men det står ett öppet fönster och så bara strömmar in vinterluft? Det finns liksom alltid ett fönster öppet någonstans. Eller vi måste se upp om det finns det.
Ja.
Mm.
Klickety klick.
Hur fan gjorde du det där?
Kortkommandot.
Ja. Yeah.
Jaha, är det någon som är sugen på att gå först?
Gästerna först kanske?
Okej. Jag har ett kortkommando här som jag använder ganska ofta i alla fall. Och det är på många tangentbord i alla fall så finns det en liten knapp för kontextmeny. Det vill säga den här lilla högerklicksmenyn som poppar upp.
Mm.
Den kan man ofta aktivera med en knapp då. Den brukar sitta till höger om space-knappen. Och ja, på min dator så ser den ut som en liten som ett dokument nästan. Mm. Med några streck på.
Ja.
Så den tycker jag är ganska bra.
Kan man fuskmusa lite utan att använda musen liksom?
Ja, exakt. Ah. Det kan man säga.
Det är så här musmetadon.
Ja, precis. Så att om man inte riktigt vill släppa liksom, man tycker så här, men jag klarar mig ganska bra utan musen. Men de här högerklicksmenyerna.
Det är en inkörsport till de tyngre kortkommandorna.
Ja, precis. Det är så. Så den är rätt fiffig.
Ja.
Jag behöver använda en funktionsmodifierare för att komma till den. Men på många tangentbord så finns den.
Inte på Mac, gissar jag. Vad säger du, Tobbe?
Nej, jag tror inte det.
Nej,
du får byta hårdvara.
Jag antar det.
Eller så får du bara sträcka dig efter liksom pekdonet och bara klick.
Ja.
Ja, jag har Ctrl-J. Det är Chrome. Och det är alla saker du har laddat ner. Ibland är det så här, vänta, men har inte jag laddat ner den här filen förut? trycker du Ctrl J och så rullar du ner. Ha, där ligger den där zipfilen. Jag visste det.
Mm. Mm, det är bra. Jag satt och tittade hur man gör för att minimera alla fönster i OS X.
Mm-hmm.
Det var inte helt trivialt, visar det sig.
Nej.
Det finns ju den här Exposé som man kan använda på F11 och lite sånt där. Ja. Men den är inte helt optimal, tyckte jag. Så att då finns det istället Command-Alt-HM. Command-Alt-H gömmer alla fönster utom aktivt fönster.
Mm-hmm.
Och Command-Alt-M gömmer, eller minimerar, aktivt fönster.
Det är så här,
så att om man kombinerar de två, då får man väck alla fönster.
Ja, det känns som en sån här T-Rex-kommando. Liksom. Man får så här bara... En sån här konstig klo när man gör.
Nästan som ett E-max-kommando.
Ja. Är Chopin en sån här svår pianist-grundkonspel, eller? Ja, jag visar min så här styrka där i vad gäller musik. Mm-hmm.
Ja, om man vill kontakta oss.
Ja, då är det fax som gäller.
Mm.
Då faxar man med @vag_74 ja. I sin Twitter-klient.
Ja.
Och så skriver man ett litet meddelande där. Om man vill faxa till själva podden.
Mm.
Vill man faxa till dig, Daniel, vad är det då?
Ja, då får man öppna sin Twitter-klient och skriva @DanielBrolund.
Mm. Och till dig, Tobbe?
@TobbeAnderberg.
Och till mig så är det @Elnestam.
Ja. Bara en sån sak. Vad är det vi vill ha av lyssnarna nu igen?
Vi vill att de ska fortsätta lyssna på oss.
Ja, då så.
Och så vill jag kanske lämna lite öppet för den här femte värderingen också. Att den kanske kommer eller kanske inte kommer.
Mm-hmm.
Respekt.
Respekt.
Ja, tack för att ni lyssnar. Och
tack för att Daniel vill vara med.
Ja, tack så mycket, Daniel. Det var jättekul att ha dig. Då hörs vi igen om 2 veckor.
Ja, det gör vi.
Hej då.
Hej då.
Hej då.